Man får ju ändå säga att det är rätt ofta i tunnelbanesammanhang som jag får lust att citera Björn och Benny, eller hela ABBA för den delen. Och då tänker jag inte på Voulez-Vous eller Nina Pretty Ballerina, utan såklart den gamla kioskvältaren
King Kong song.
Ja, precis. Nej, jag tänker ju såklart på Thank You for the Music. För nog är det ändå så här när man färdas i Stockholms tunnelbana eller med all lokaltrafik för den delen, att det görs med fördel med ordentliga lurar och ordentligt med musik i dem. Även om det kan ge kraftig slagsida åt själva upplevelsen, beroende lite på vad man lyssnar på. Och i mitt fall så blir det väl kanske ännu mer så, med tanke på att jag har en ganska eklektisk playlist i min Spotify-profil, eller som min fru kallar den, playlisten från helvetet.
Hon har god smak.
Ja, hon har det. Nej, men här kan alltså blandas allt ifrån Manowar och speed metal till Sanna Nilsen och What Does the Fox Say, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det här är ju ganska intressant, för att man känner med liksom musiken man går med, så man kan kastas från att vilja slåss med gamla vikingar till att gråta i sina ensamma rum med Sanna Nilsen eller någonting däremellan. Men det blir ju i alla fall väldigt mycket mer intressant att färdas. Färdas ska vi göra idag, och jag hoppas på något sätt att det kommer gå lite i musikens tecken här i 100 stationer, när vi än en gång har samlats. Och jag i det här fallet är Håkan Ivar. Med mig har jag Louise Becker, jag har Björn Alvefelt och jag är Erik Rosendahl. Varsågoda att ta ton.
Hej, hej, hej.
Du.
vilken skön stämma det blev direkt. Vad säger ni, hur högt får man lyssna på musik när man färdas på tunnelbanan?
Strukna scen.
Jag tänker inte i tonhöjd utan mer i volym.
Det var det. Ja.
Jag tycker det är ganska högt, för jag lyssnar aldrig på musik själv, så då får jag låna lite av den.
Jaha. Ja. Är det inte på ont och gott om någon lyssnar på något du inte vill höra?
Nej, men vad skulle det vara? Det är ju bara ett par minuter. Alltså,
nej, men
det är
då
ju bara
har
roligt.
Faktiskt inte varit med om hemsk musik genom hörlurar. Jag ju
trum, alltså jag gillar ju takten ofta i musik, så att det är den
så
man
dubstep.
Hör. Ja.
Ja. Ja, men för det är faktiskt en av de värsta grejerna jag vet, när folk inte bara kan sänka sin volym. Alltså på riktigt, jag älskar musik, men det är vidrigt.
Kan det bli särskilt intressant när klockan är 7 på morgonen och någon drämmer på med dödsmetall på full volym? Och man tänker sig, om det låter så högt ut hos mig, hur låter det in i lurarna hos den personen?
Ja, men det är mest så jag tänker. Det är den här som att man ser någon stå och skära sig liksom.
Mm. Björn, vilken dödsmetall-låt lyssnar du helst på?
Nej, men det är ju de som sprids i tunnelbanan oftast. Och jag tänker att om det är synd om mig som tvingas lyssna på det här, så är det ännu mer synd om honom. Det är ofta honom.
Jag törs säga att det kommer vara en del musikinslag på ett eller annat sätt i dagens resa, som tar sin början nu. Och dagens program börjar ju med spaning 61, och som traditionen bjuder de här sammanhangen, så är det jag själv som börjar spana. Och vart ska vi då bege oss denna gång? Jo, till Bredäng. Och ni som är familjära med lokalgeografin i Stockholm vet ju att vi ska sydväst till stationen med namnet Bredäng. Och hit kommer man genom att åka röd linje mot Norsborg. Avståndet från T-centralen är dryga milen ungefär, och man får räkna nog med en restid på 20 minuter, låter det rimligt?
Ja.
Ja.
Vi befinner oss mitt mellan stationerna Mälarhöjden och Sätra. Norr om Bredäng så breder Mälaren ut sig, och på den södra sidan så skär E4 genom bebyggelsen och gränsar till Huddinge kommun. Den här tunnelbanestationen ligger ovan jord, och när man har passerat spärren och kommit ut i Bredängs centrum så kollar man faktiskt upp på själva tunnelbanan. Den här perrongen ligger nämligen ovanför på en 180 meter lång viadukt som dundrar rakt över centrum, och vagnarna är lite mer såna här futuristiska självkörande tåg, ni vet, som man kan se i framtidsfilmer eller i Japan. Tills man då hör hur de låter i för sig. Stationen öppnade faktiskt samma dag som min mamma fyllde 15, nämligen den 16 maj 1965.
Vilken present.
Var det på något sätt kombinerat firande?
Byxmyndighetsdagen liksom.
Fiskedamm och invigning. Och jag lovade ju faktiskt er musik redan från början, och den populärkulturella referensen den här gången är av den naturen, eftersom hiphopduon Ison och Fille aldrig skulle ha blivit verklighet om det inte hade varit så att de två träffades här genom basketklubben JKS Bredäng. Vad ger ni mig för det?
Mm. Tack JKS.
Ja. Varför åker man då hit till Bredäng? Jo, hit åker man för att lära sig den hemliga handskakningen.
Mm. Snodde du den nu?
Ja, jag står här alltså mitt i ett centrum från 1965 och får känslan av att det inte har hänt så speciellt mycket här sedan dess faktiskt. Min mammas födelse då toppade väl kanske, jag vet inte. Det jag vet om Bredäng på förhand är att min fru, som vi snart kan rita en egen hångelkarta över tunnelbanesystemet åt, eftersom allt hon har berättat om olika stationer baserar sig på gamla dating-erfarenheter. Hon dejtade tydligen en snubbe från Bredäng i början av förra decenniet. Och den här killen, ja, vad pysslade han med? Jo, han byggde muskler, han bodde kvar hos sin mamma och han hade orm som husdjur hemma i lägenheten.
Varför tog det slut?
Jag har också låten Bredängs centrum av nyproggarna Dr. Cosmos på repeat i öronen efter att ha spotifyat den på vägen hit för att komma i rätt stämning. Ännu ett tillskott till min eklektiska playlist. Och för att ni också ska göra det, alltså komma i stämning, så läser jag upp valda delar av den mycket målande texten här. Galna gubben med täckkappa och badbyxor och påsarna med skräp. En stenlagd stig som ingen går. En förortstall. En bil som har brunnit i natt. En iransk diskussion, risig frutti på marken. Det hörs skrik från en mås. Några tillgjorda barnskratt. En rabatt med en burk. Det hörs tjutande bildäck. Och på förkans present finns det vattenfallsspeglar. Det passerar en man med solglasögon och sin lena röda hud. Ja, den huden som får alkisen att verka ung och fräsch. Jag hör sol i öronen och jag har sol i ögonen idag. Men någon sol i ögonen har inte jag just den här dagen i slutet av november, så det kanske är lite orättvist att Bredäng ändå ger intryck av att vara lite trist med det här blek, grå höstrugget och snålblåst i motvind som kuliss under den här spaningen ändå. Jag blir lite sugen på att på något sätt börja inomhus, och ett bra ställe att börja höra sig för om på ett nytt område är ju absolut det lokala biblioteket. Tyvärr finner jag till min besvikelse att bibblan är stängd just den här dagen av någon dunkel anledning, och jag blir helt enkelt tvungen att spana runt utomhus i det här centrumet som det då började så bra för i mitten på 60-talet. För på den tiden fanns det både postkontor, två banker och ett helt EPA-varuhus. Men i konkurrens med närliggande lite mer moderna förortsgallerier så har väl verksamheten försvunnit med åren. Och idag finns det inte ens systemet kvar här.
Var ligger de där förortsgallerierna som är så moderna? Vi pratar alltid om att de är så usla.
Skärholmen, Liljeholmen,
Kista.
Halva Kungens kurva eller någonting.
Jag undrar, vad är ett EPA-varuhus?
Oj, då är du
inte... Det var en gammal kedja.
Ja, på tal om 60-talet.
Så det var liksom som... okej. Något sånt. Alltså som en svintor.
Det var Domus. Nej, inte svintor. Det var Domus
och tankereferenser.
Det var det som liksom...
Ett gammalt varuhus. Ja, som svintor.
Nej, men att det var namnet på kedjan och så började det heta det. Typ
EPA-traktor. Nej.
Nej.
Det tror jag inte.
Men okej, vi säger... Eller? Vi lämnar det där.
Nej.
Det var ett lågprisvaruhus. Därav adjektivet att något är EPA ibland.
Snyggt.
Ja, EPA-traktor kanske. Bra.
Det är som svinto.
Ja, hur som helst, trots allt det här så är det faktiskt vad jag ändå skulle kalla för folkliv på torget när jag är där. Och det är lite oklart vad alla människor som myllar runt här har för olika ärenden, vilket får mig att redan nu misstänka att det pågår en hel massa saker här i Bredäng som endast den invigde i specifika kretsar får hört talas om eller kan uppfatta på något sätt. Det ligger bland annat en halal-restaurang ovanpå vårdcentralen. Restaurangen heter Nor Halal och kör pakistansk tema. Vet ni förresten egentligen vad som definierar halalmat?
Ja.
Kött. Det är verkligen slaktat på ett visst sätt. Nej, men blodet har runnit ut.
Man har bett för djuret innan...
Jag litar på er, för att vad jag känner är ju direkt att det här är en värld som man inte har någon vidare koll på.
För här, i alla fall religiöst kött, så kan man säga.
Religiöst kött, vi säger så, men jag känner så här, man drar sig lite grann. Ni svävar på svaret och jag är helt obevisst, så att säga. För här... Känner man ändå att man kan inte bara komma upp hit och bara beställa vad som helst. Man vill ändå verkligen veta vad man pysslar med för att inte göra bort sig på något sätt, känner jag. Och har halal hak liksom ett eget lingo? Vad är den rätta hälsningen? Typ halal på er? Eller så, du vet, nej, jag vet inte vad man ska säga. Jag känner mig jätteborta här. Och det är mer för en invigde på något sätt, vill jag ändå hävda. Och det finns också i den här ytan, torget, en guldsmedsbutik runt hörnet. Och för att ge sig in i en annan sluten värld som man inte, törs jag ändå säga, har någon tillgång till, och som har sina egna hemliga handskakningar så är förmodligen den här butiken ganska omtalad i den kriminella rånarbranschen. Till skillnad från den icke-kriminella rånarbranschen kanske, men ni förstår vad jag menar. I alla fall så var det tydligen ett hett mål för en liga som tidigare i år bestämdes för att utföra en spektakulär kupp mot butiken. Hade någon skrivit in sättet som rånet gick till på i typ någon Beck-film eller något, ja, då hade man förmodligen tyckt att det var ganska töntig idé som inte kände särskilt verklighetstrogen. Tjuvarna använde sig nämligen av en gul plogbil. Med saftblandare och allting på taket. Den körde de rakt in i fasaden med full kraft för att demolera hela väggen, hoppa in och plocka på sig flera väskor med guld. Och står man här och tittar på det här stället så är det nästan obegripligt hur i helvete de lyckades ratta in en stor plogbil. För det ligger liksom i en gränd på en tvärgata, så det finns inget liksom ställe att ta sats med den här plogbilen. Så måste ha kört upp precis, bara vänt den på fläcken. Lite så, liksom, fram och tillbaka. Och sen liksom bara tryck gasen i botten och på något sätt lyckas forcera iväg. Efter i rånet har man i alla fall garderat sig rejält. Guldbutiken vaktas numera av två bastanta cementlejon och massiva galler för fönstren för att undvika fler smash and grabs, kan man ju tänka sig.
Nästa gång kommer de i kabinbana.
Monorail.
Ja, stackars optiken höll jag på att säga, men stackars guldsmeden i alla fall.
Hur som helst så lämnar jag i alla fall centrum för att försöka ta reda på hur man tar sig till Bredängs landmärke. Ni har förmodligen sett det på långt håll från olika delar av Stockholm, nämligen det höga vita torn som jag gissar är någon typ av länktorn, men som ingen riktigt vet vad det egentligen används till. Och det finns extremt lite information att hitta om det här tornet. Jag har hört alla möjliga konstiga rykten, bland annat att Säpo ska använda sig av tornet för att helt enkelt spionera på folk. Det måste vara på något sätt en initierad och ganska begränsad skara människor, känner jag, som sitter inne med den här förklaringen. Själv hittar jag inte ens dit till att börja med. Och det som syns på flera kilometers avstånd verkar nästan omöjligt att ta sig fram till i verkligheten. Men till slut, efter att ha gått fel och till och med irrat runt i området Mälarhöjden.
Usch.
Jag var ju där och snurrade lite och hittar upp till det här tornet och kollar in utsikten en stund. Och det mest troliga är väl att det ändå används för någon form av radiosändningar åt olika håll. Eller så är det som ryktena säger, en massa hemliga och mystiska verksamheter som pågår där uppe. Kanske har en och annan hemlig handskakning ägt rum längst upp innanför parabolsändarna, vad vet jag. Tillbaka i alla fall på lägre höjder igen, så promenerar jag över en stor gräsplätt och bort mot vad som ser ut att vara en högst ordinär skola i tegelfärgade längor. Men när jag närmar mig och kollar in genom fönstren där så inser jag att det är folk som bor i de här gamla klassrummen. Kan ni tänka er något mer ybersödertrendigt än att rensa ut en gammal skola där klass 5B läste historia en gång i tiden och göra om till coola lägenheter för arkitekt och mediefamiljer eller något sånt där? Och den som är det minsta intresserad av heminredning och säkert läser bloggar som Trendenser och Lotta Agaton, så är det här lite grann som en våt designdröm och interiörorgie fullsmockad med trendiga Tom Dixon-lampor, Carrera marmorbänkar, udda tavelväggar och märken som Hey och Firm Living. För enligt skyltarna så tillhör alltihopa bostadsrättsföreningen Mälarslingan. Men trots flitigt Hemnet-knarkande, vilket jag verkligen kan tillskriva mig själv genom år av tidigare bostadsjakt, så har jag i alla fall aldrig hört talas om de här ombyggna skolan förut. De som har lyckats knipa ett boende här har helt enkelt skakat rätt händer för att hamna här, skulle jag vilja hävda. Och det är just när jag står och tänker på de här hemliga handskakningarna som jag får en nästan kuslig aha-upplevelse. Som ja, stärker min tes, törs jag säga. Gator och kvarter här i Bredäng heter nämligen saker som direkt tagna ur Da Vinci-koden. Lyssna på det här. Kvarteret Sigbardioorden, Vita Liljans väg, Frimurarvägen, Lilla Sällskapets väg, Odd Fellow-vägen, kvarteret Koldinurorden. Ja, jag skulle kunna fortsätta räkna upp fler. Jag har hamnat mitt i en Dan Brown-roman, känner jag, och mönstret börjar att skönjas. Alla namnen har ju att göra med lite mytomspunna ordnar, sådana där sällskap som det krävs lite speciella kriterier för att ansluta sig till, och där man enligt ryktet måste genomföra olika bizarra riter innan man blir en av sällskapen. Jag har hört om folk som faktiskt tvingas ligga i likkistor medan resten av sällskapet står runt omkring och dricker blod. Förmodligen stämmer det här inte alls, men det är just att man inte vet helt säkert och inte riktigt tillhör de som får veta sanningen heller, som är själva grejen. En hel del hemliga handskakningar lär i alla fall ha ägt rum i de här sammanhangen hur som helst. Vad har du själv lärt mig om min spaning i Bredäng? Ja, kanske inte några hemliga handskakningar rent konkret, men jag har i alla fall en annan bild av den aktuella stationen än när jag kom hit några timmar tidigare. Och en sak finns det faktiskt kvar att få svar på. För vem har inte någon gång undrat vad som egentligen hände med den en gång så framgångsrike reggae ragga dancehall-stjärnan Pappa D? A.K.A. Daniel Wahlgren, minns ni honom?
Ja.
Mm. Då, rytm.
Jag kan berätta att här i Bredängs centrum finns svaret. Ja, han finns här i alla fall, och kanske inte på det sätt som man tror. Han är liksom inte här i egen hög person, men på en stolpe, alldeles in vid uppgången till stationen, så sitter en affisch. Den annonserar en hel kväll på Stockholm Reggae Club, där ingen mindre än just Pappa D är ett av dragplåstren. Klubben ligger inte heller i Bredängs centrum, det ligger faktiskt inte ens i förorten överhuvudtaget, utan ska äga rum på Börsen inne i city. Men för den som undrar om Pappa D får skaka hand med någon överhuvudtaget nu för tiden, så är svaret ja. Och det var här vid Bredängs tunnelbanestation som jag äntligen fick veta svaret på den frågan. Resan går som alltid vidare. Och i musikens tecken så måste jag ändå fråga dig, Björn, som har nästa spaning. Vilken låt skulle du vilja lägga till vår gemensamma reseplaylist här i 100 stationer?
Ove Törnqvist.
Vilken låt?
Det kommer jag till. Egentligen vilken som helst. Ove är det för få som lyssnar på i kollektivtrafiken. På med honom högt. Ut med lurarna. Ta med er högtalare. Och en uppmaning till de där med dragspelet som spelar La Bamba. Kör något med Ove så blir jag glad, då får ni pengar.
Boogie woogie.
Boogie woogie.
Vart bär av den här gången?
Vi ska till Västertorp. Förra gången vi nämnde detta visste jag inte var det låg, när jag varit där. Hur tar man sig dit? Röd linje. Det här börjar bli en följetong. Det är mycket röd linje nu. Mm-hmm. Mycket röd linje söderut dessutom. Söderut mot Fruängen den här gången. Näst sista stationen. Man passerar över hela Södermalm via Liljeholmsbron. Och sen viker man av ner mot Fruängen. Popkulturell referens, Ove Törnqvist.
Jamen.
Tror du eller ej. I låten Hemma, som ni känner till, inspelad 1959 som B-sida till singeln Ajajaj, oj oj oj.
Att det inte var tvärtom.
Ja, så här i efterhand kan man väl säga att Hemma slog mer än Ajajaj, oj oj oj. Det är Lill-Babs läggans stämma. Jag citerar texten. Vinden vände i öster och i Västertorpens spårvagn. Han gillar ju det här med ordvändningar, Ove. Mm. Så att vinden vände i öster och i väster torp en spårvagn. Och det är inte bara en ordvändning, för jorda, jag har kollat. Och mellan åren 1952 och 64 gick här spårvagnar innan man då lät detta övergå i tunnelbanetrafik. Så det lär vara så att Ove far med sanning här. Hit åker man för att lyssna till den sträng som brast.
Oj, vad dramatiskt.
Mm, ja, det är det också. Nu kommer jag också citera, så som Louise tenderar att göra, ett gammalt citat som jag var tvungen att kolla upp vem som sa det. Bättre lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Werner von Heidenstam. Friskt vågat hälften vunnet, säger vi numera. Det är ungefär samma innebörd. Men ofta glömmer den som säger detta att tala om att hälften av noll är också noll. Vilket ofta leder till att den som spänner den där bågen ändå inte lyckas leverera någonting överhuvudtaget. Stadsdelen Västertorps historia är full av storslagen ambition och tveksamma resultat. Bara det faktum att den här stadsdelen ligger ganska nära innerstan med, vad jag kan bedöma, väldigt trevliga kvarter och är helt okänd för i stort sett hela Stockholm, säger någonting om att detta är ett indicium på just detta jag just nyss nämnde. Men det slutar inte där. Redan den offentliga konsten pekar rakt ner i diket eller i snön. För den bygger på Salomon August Andrés ballongfärd till Nordpolen. Ni känner till den.
Det här han startade.
Ja, det gick inget bra.
Det var inte här han startade. Av någon anledning, eller ja, av en väldigt uppenbar anledning har man valt, eller så är det bara en fin slump, har man valt att låta denna stå som förebild för den offentliga utsmyckningen vid just denna station. Ballongfärden mot Nordpolen som bekant slutade med att alla deltagare i expeditionen frös ihjäl 1800 frös ihjäl.
Snyggt.
Tack. Vilka har mer koppling till Västertorp? Brottaren Ara Abrahamian har en bakgrund här. Och, ni
jag
kan,
ser direkt vad det här är på väg.
Ni kan hans historia. Bäst i världen, bäst i OS, förtjänade det där guldet. Men Mellan honom och OS-guldet står ett horribelt domslut, en protest under medaljutdelningen och en diskning från det OS-guld han alltså förtjänade. Och det enda vi minns av Abrahamian, trots att han inte är speciellt gammal ens idag, är ett horribelt domslut, en protest vid medaljutdelningen och en diskning. Och inte att han faktiskt var bäst i världen.
Men det är ensamt tillsammans med alla andra obegripliga domslut i den sporten gjorde väl att det nästan åkte ur OS, ja, en av de äldsta. Så att han har ändå satt spår.
Ja, trots att brottningen är kvintessensen på något sätt.
Ja, men precis. Ja.
Utan brottning var bara, ja, OS. Sara Sjöström växte upp här. En av våra bästa simmare. Hon har radat upp guld och medaljer i övrigt. OS i London, då låg världen öppen för henne. Men vad hände? En...
sprucken dräkt.
Nej, det var inte hon. Det var Alzheimer. Ja, hon är från helt andra delar av stan. En halsflussåkomma dök upp som uppladdning, och den hann väl för all del försvinna lagom till att tävlingarna satt igång, men satte sådana spår att när det väl var dags för medaljutdelning så var Sara Sjöström knappt upp ur bassängen. Hon lämnade bland annat en SVT-intervju i tårar.
Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Det var starkt.
Oerhört tråkigt. En av mina favoritidrottare. Och det har gått bra sedan dess, ska vi säga. Hon har tid att putsa till den här resultaten. Nu kommer vi till Håkan Juholt.
Ja.
Vilken sport är han, känner du?
Tyvärr ingen alls. Det vore ett bra sätt att
göra en comeback.
Jo, men han sa ju en gång en dokumentär att han aldrig skulle låta sina söner vinna över honom i pingpong. Jaha. Så därför slutade han spela med dem när de blev lika bra som honom. Då slår han ner racketen.
För den som mot all förmodan inte vet vem Håkan Juholt är, så kan vi säga att där Tage Erlander satte sig själv i historien genom att sitta inte bara på Socialdemokraternas ordförandepost utan också på statsministerposten i, hör och häpna, 23 år, lyckades Juholt slå ett annat rekord. 10 månader befann han sig på posten som socialdemokratisk partiordförande. Och ja, ni minns ju vad som hände. Eller minns ni egentligen vad som hände? Det är inte helt lätt att sammanfatta, men en kort version är att fallet började med turerna kring en lägenhet i Västertorp, där han bodde med sin kulbo. Så vitt jag vet bor de fortfarande kvar. Jag har inte kollat upp det.
Har de fortfarande kul?
De har fortfarande kul, vad jag vet. Överhuvudtaget verkar Västertorp vara rustat för att tillgodose dagdrömmare och deras plötsliga behov. All butiksverksamhet riktar sig nämligen in på just quick fix för människor som själva försökt och misslyckats kapitalt och behöver lösa detta fort. Gick middagen åt helvete? Aha, Västertorp har en lösning. Här finns ett enormt utbud av snabbmat, sushi, grillkiosk, pizzerior och en kvarterskrog. Finns alltså falafelkast ifrån varandra. Andra quickfix-ställen i Västertorp. Problem med datorn eller rent av mobilen? Lugn, butiken Crash fixar. De heter verkligen Crash.
Underbar. Det är så bra.
Det är vad vi heter.
Den ligger på Störtloppsvägen ifall någon är nyfiken. Det gör i stort sett hela Västertorp. Det är en ganska liten del av jorden vi pratar om. Har du tappat bort dina nycklar, låst ut dig eller har det gått i baklås? Aspudden heter faktiskt så. Aspuddens låstjänst hjälper dig. Har du ont i ryggen, gå till kiropraktorkliniken Rak i ryggen.
Ja, snyggt, ja, det är bra.
Och du kommer gå ut där, just, rak i ryggen. Här finns också leksaksbutiken Jag leker träd, som jag inte riktigt får in i min spaning. Men jag ville nämna ändå att jag tycker att det var ett fint namn på en leksaksbutik.
Det är en sång.
Märkligt.
Eller hur går den?
En, jag två, tre,
leker träd. Nej, jag vet inte.
Nej, men det var ju som i Hallunda hade de devisen att de skulle bygga ett klätterträd åt varje barn.
Ja. Oh.
Är det inte lite kontraproduktivt att det heter Jag leker träd? För då behöver man inga leksaker. Precis. Som man är ute och... Ah, jag vet inte, jag tycker inte det. Jag gillar det inte alls.
Jag gillar inte alls. Västertorp sticker ut på ett annat sätt. Och här slår också ambitionen högt. Resultatet, ja, det är väl upp till betraktaren och i egenskap av just betraktare säger att man kanske inte når ända fram. Västertorp är nämligen Sveriges skulpturtätaste plats.
Oj, förutom Millesgården.
Jag har inte riktigt kollat upp det här, men det känns som att det är roligare att säga att det är den skulpturtätaste platsen än att säga en av Sveriges mest kulturtäta.
Topp 100 lätt.
Här finns kända skulpturer som Liggande kalv, Stående pojke, Gubben med geten och andra, ja, fyll på.
Våfflan och trollet, Ninjan och badbaljan.
Giraffen som dog.
Giraffen som dog. Allt kulminerar med Sveriges svar på, och här slår ambitionsmätaren i taket, Sveriges svar på Mount Rushmore.
Wow! Vilka är det, Håkan Juholt, ett av ansiktena?
De siktar högre än så. Ni känner till Mount Rushmore. För den som inte känner till det så är det alltså den här enorma, vad ska man säga, klippavsatsen där man har huggt, ja, klippformation, man har huggt ut fyra stycken amerikanska presidenter. Någon som vill ge sig på en gissning?
Landsfäderna är det väl? Är det inte Lincoln, Roosevelt? Bra. Inte jo, och någon till.
Jefferson och tack. Washington.
Ja.
Där USA har Mount Rushmore, har Sverige skulpturen efter badet. Nu ska sägas, och det kanske jag själv som kommer få äta upp den här skiten, men efter badet ligger ju väldigt, väldigt nära tunnelbaneuppgången Hägerstensåsen. Men jag har kollat, och gränsdragningen för vad som betraktas som Västertorp, den är till min fördel, så att säga. Efter badet består av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 människor ur världshistorien som just har kommit ut ur det intilliggande badet, Västertorpsbadet. Eller har de det egentligen?
Det här är skulpturform alltså?
Det är skulpturform. De sitter där och låter sig torkas av solen. Vilka är dessa sju personer?
Har de badkläder på sig?
De är ju liksom skulpturer, så att de är ju så enfärgade. Så som
jo,
man
jo
ofta
men
blir.
Det är inte så att de är näck liksom.
Nej, det är ingen ekivok.
Det är inga Michelangelo-penisar.
Det är ingenting sånt. Vilka är de här sju personerna? Någon som vill sig på en gissning?
Här kan vi sitta resten av den här poddsändningen, känner jag.
Jag kan säga att även om jag räknar upp sex av dem så är sannolikheten att ni ser ett mönster i detta oerhört liten.
Moder Teresa.
Nej, sexualupplysaren Elise Ottesen Jensen.
Bra.
Var vi med.
Ja. Mm,
hon sitter där. Analfabetismemotståndaren Paulo Freire.
Och vilken bra grej att vara motståndare mot. Tycker jag.
Vi fyller på.
Vänta, då vill jag säga Anton Abele måste vara med.
Ja, han kanske byggs till så småningom, för skulptören är fortfarande vid liv. Arbetarförfattaren Sara Lidman.
Ja.
Hon sitter där. Hon har badat. Kommunistledaren Mao Zedong. Medborgarrättskämpen Angela Davis.
Kan inget om det.
Livsmedelsforskaren Georg Borgström.
De har bara tagit de stora namnen. Ja.
Och till slut, och det här är så apart, Nobelpristagaren Pablo Neruda.
Ja.
Mm. Där har vi dem. Snabb genomgång. Elise Ottesen Jensen, Paulo Freire, Sara Lidman, Mao Zedong, Angela Davis, Georg Borgström och Pablo Neruda. Vad har dessa gemensamt? Jag har svaret.
Nej, de, berätta.
De har varit och badat på Västertorpsbadet. Jag kommer inte fram till något annat. Allt enligt skulptören Pye Engström, som väl hade sin högsta ambitionsnivå just denna.
Men vad hade man inte gett för att få vara en fluga på väggen när Mao Zedong var där?
Men är det inte, de kanske bara är stora badentusiaster, för det var ju Mao. Eller hur?
Var, ja.
Han, var det inte han som simmade med
Esther
floden?
Esther Williams borde ju klara.
Jo, precis. Men var det inte han som simmade med floden? Och så skulle de säga, oh vad snabbt han simmar.
Förmodligen.
Ja, jag tror
det låter som den stilen de har i den generella regionen.
Allt detta sammanfaller till denna för oss tidigare helt okända pärla, dit lyxsökare söker sig för att konstatera att hälften av ingenting fortfarande är ingenting, och friskt vågat, hälften av ingenting vunnit, det vill säga ingenting. Detta är dess huvudstad Västertorp.
Jag vet inte om ni har sett det på nätet, men för ett stycke tid sedan, när det är oklart exakt hur länge sedan, så gick det ut en sån här klipp med, där man hade fångat upp det egentliga ljudet av när popsångaren Enrique Iglesias sjöng någon av sina hits.
All och man, I feel.
Precis, it's the rhythm, det var någonting sådär. Och man hörde liksom hans riktiga röst som fångades upp av micken, men som inte gick ut över det han dubbade på en konsert. Och det lät för jävligt. Och så är det nog för de mesta av oss, som vet, när man drar på bilstyran på fullt och sjunger med i någon gammal Alanis Morissette-låt eller vad det nu kan tänkas vara.
Någon av alla.
Någon av alla dem. Och så skulle man höra sig själv, så skulle det nog låta alldeles, alldeles hemskt. Och då tänker jag, Erik Rosendahl, vilken sån låt bjuder du på skönsång eller det motsatta när du har lurarna högt uppdragna och åker tunnelbana?
Ja, men jag gör ju inte det. Så att jag sjunger väl då med i den där metalåten som den där...
Satan!
Precis, den där byggan.
Då går det inte riktigt att sjunga fel.
Nej, det är bara growla, heter det. Mm.
Någonting sånt. Growla dig till framgång, det heter våra nästa självhjälpsbok. Var bär av för dig den här gången, denna spaning som nu kommer till nummer 63, vill jag säga. Mm. Ja. Mm. Varsågod.
Tack så mycket. Vi ska till Hässelby gård.
Jajamän.
I Hässelby gård, hit åker man genom att ta grön linje.
Äntligen.
Ja, go west. Nästan så att Sverige tar slut.
Så pass.
Jag tyckte det kändes långt, men det var bara Bromma.
Ja, Bromma.
Hässelby strand är slutstation, så det är så nära man kan komma. Slutet. Hörrni, det finns inga populärkulturella referenser.
Säger du det?
Va? Är det första gången, är det första gången i podcastens historia som vi inte har hittat någon populärkulturell?
Ken Ring kommer därifrån.
Va? På riktigt?
Ja, han kommer därifrån. Ja.
Han har varit med i nästan alla spaningar vi har haft på något sätt.
Nej, men jag har det på. Jag har det på. Jag tar det på. Vill ni höra lite Ken Ring sjunga om Hässelby?
Ja.
Hässelby är stället där vi bor, där kärleken stor ej. Där ingen glor snett, fett med soft knyter våra band. Händerna i luften, villastad, gård och strand.
Din trovärdighet i den här genren är
du kanske hade behövt
din leverans.
Var det,
men produkten var akkurat.
Ja.
Låt som Danne Strå.
Jag tänkte. Så mycket bättre version. Det var min så mycket bättre version.
Den hyllningsskivan vill man se. Danne Stråhed tolkar Ken Ring.
Ja. Det är inte långt borta. Hörrni, Bellman har bott på Hässelby slott. Det är ju en kulturell referens jag gillar. Samma slott som Pernilla Wahlgren slog sönder ett rum i programmet Rum för en stjärna. Där också Dregen, Marie Serneholt och Thomas Di Leva fick inreda egna rum. Allt på slottet som ägs av Thomas Ledin.
Va, så ja. Där,
det var ett
mix.
Par populärkulturella.
Jag som tror du menar allvar.
Har du sparat någon till den som får Hässelby strand?
Nej, det blir torrt. Ja. Jag har inte kollat av några avgränsningar och sånt. Utan den resan kommer bli väldigt lokal. Kring T1, tänker jag. Okej, okay, skit i det. Hit åker man för att förverkliga drömmen. Jag hade redan känslan när jag åkte dit att det är något med Hässelby som känns fint. Men lite svårt att konkretisera.
När du säger fint, menar du fint eller menar du vackert? Eller menar du...
Ja, men liksom fint, det är ju för att det kommer en gård och strand. Eller hur? Det känns som... Ja.
Ja, bildskönt på något
sätt. Ja, men verkligen.
Utanför stan, lugnet.
Jag hittade någon gammal insändare från 50-talet. Det är ett protestinlägg mot en mur, stenmur på Blackebergs torg. Och då var det någon snubbe som hade flyttat dit för det var så fint. Och då skrev man så här, bara Hässelby kan mäta sig med Blackeberg, luft och ljus jämför ort. Och det tyckte jag var roligt att den här mannen hade valt att bosätta sig i Blackeberg. Men kunde bara tänka sig en vackrare plats i världen och det var Hässelby. Så att det är de två, det är den nivån. Thomas Ledin gick 2011 in som han i... så här sa han. Han säger att han fick möjligheten att med sitt bolag bli delägare i Hässelby slott. Sen i alla artiklar och sånt kring detta så har det handlat om att arbetarsonen är slottsägare. Jag har inte riktigt förstått hur stor del han har av det här slottet.
En flygel kanske.
En flygel. 50 miljoner fick Stockholms stad. Nej, det var inte Stockholms stad. Det var någon. 50 miljoner fick de som köpte det av Stockholms stad. Och sen så köpte Thomas och gänget det. Han fick möjligheten att leva sin dröm kan man säga. Han köpte sig till det i varje fall. En av de andra delägarna, Torbjörn Blomqvist, han drömde om pengar. Och sa till Dagens Industri att de skulle dubbla omsättningen redan första året. För Thomas, vår vän, så handlade det dock inte alls om pengar. Hans dröm var att skapa ett musikslott. Något som bland annat blivit verklighet med en man vi kan kalla Lasse. Eller som det visar sig längre ner på samma sida, Lasse Axelsson heter han. Nu ska ni få höra. På slottet erbjuder Lasse en rad musikkoncept. Så som allsång mellan tuggorna, det var min omskrivning. För att det var typ att man skulle käka och samtidigt som man åt så kunde man om man ville sjunga med i showen. Musikquiz, musikalisk ciceron under temat Tänk om väggarna kunde sjunga. Och lira ihop workshop. Sådana saker. Detta är ett musikslott som ni hör. För det företag som inte vill lägga 16 000 kronor på 30 minuter med en Lasse. Så finns också ett annat koncept som jag tycker är roligt. Den galna servitören.
Oj.
Mm. Kan ni tänka er ungefär?
Manuel från Fawlty Towers.
Ja, just det. Ja, jag citerar. Det ser ut som servitriser men är totalt inkompetenta och har fått sin yrkesutbildning på en annorlunda skola. De slänger käft med gästerna och serverar både bak och fram och upp och ner.
Dessa artister är oerhört roliga och river ner stora skratt och applåder när det till sist går upp för gästerna att den galna serveringspersonalen var högst kompetenta artister. Som avslutning på en kul kväll
utförde artisterna.
På en avslutning på en kul kväll utförde artisterna en stand-up varieté-show till gästernas förtjusning.
Jag vill inte se det.
Allt max 100 personer. För Max
denna. Men vadå, man blir ändå kvällsatt, överraskad att den här vet du, servitören är galen då, fast man just har köpt biljetter till den galna servitören.
Genialt.
Ja, men vad tokigt det är. Tänk man, de måste ha gått en annorlunda skola, säger man till varandra. Och sen, nej, det var artisten.
Ja, det är ju fantastiskt.
Och sen, men nu är det slut. Nu
du måste det vara den perfekta gästen, märker jag direkt. Ja.
Och då bjuder de på en stand-up varieté-show. Kan Björn, du som kan den här
branschen,
showbiz-lingo, kan du komma på du? Fler ord med samma betydelse?
Rondell. Ja, men
det känns som en dålig blandning av Wallmans och Norra Brunn.
Ja.
På sina sämsta sätt.
De har också företagsaktiviteten eller aktiviteten för vem som helst. Massage för husbehov.
Va?
Du får betala, så får du se. Pengarna går till Thomas. Jag kom som vanligt till...
Det var en galen
till...
massa
tid. Jättekonstigt, massera på fel ställen.
Ja, men alltså,
blir det en stand-up show?
Alltså det känns ju så här som det bästa sättet att förstöra en rolig historia och säga, nu ska jag säga något kul. Mm. Ja, det verkar vara bra.
Säg det.
Massage för husbehov. Nu ska jag säga någonting om att jag var hungrig. Som vanligt. Mm. Jag drömde om mat.
Det tror du sägs att Erik är ganska lång och slank. Så att du kanske har också bättre...
Högförbränning.
Ja, något sånt.
Och jag kom till Hässelby gård. Tog första bästa ställe. Hemcafé. En räkmacka på Polarbröd för 75 spänn. Var inte det jag drömde om. Men det blev det jag tog. Och det ångrade jag djupt.
För det stod nämligen... serverad, undrar jag.
Nej, men de drog av plasten.
Det var inte räkmacka, det var stor.
Det var stor varieté, show, spektakel, extravaganza.
Hon sa så här, du ska bli ta med den, va? Och jag stod där med den här. Äggskivor och lite ton av sådana här burkräkkärtar. Och tänkte, hur ska det gå till? Hur ska jag äta den med tunnelbanan? Tänkte du?
Det var där, du men behöver då var gå det... hem, men du kan inte stanna här.
Nej, men för på dörren stod det att de stängde 5. Och så sa men vadå, jag kan väl sitta här? Nej, vi stänger 4. Men jag fick äta den sjukt fort. Och den är riktigt så svampig på slutet där tomatvattnet hade runnit ner mellan salladsbladen under dagen.
Men det avslutades inte med att servitrisen sa jag skämtar bara, vi stänger 5.
Jag önskade nästan. Hade jag vetat att det bara 20 meter bort fanns Forma Skin and Beauty Fitness Café, så hade jag nog
Skin and Beauty Café.
Ja, Fitness Café. Hade jag vetat det så hade jag nog ändå tagit räkmackan faktiskt. För att den som tänker att den ska omforma sin kropp med hjälp av menyn, så får man nog så att säga tänka stort. Luft, en sån här riktigt 80-talsbaguett, pan dish. Med kycklingröra, tonfiskröra, brie och gorgonzola toppar menyn. Slimmel. Inte samma då, men det är olika. Det var liksom de alternativen vi hade. Jag kan väl säga så här till, jag driver ändå i kafébranschen. En tallrik blir inte hälsosam för att ligga en gurkskiva på kanten. Om vi säger så.
Låt detta vara sagt. Det var väl det här podcastprogrammets visaste ord.
Ja. Det kan vi twittra ut den live. Mm. På andra sidan torget så ligger biografen Prisma. Mm. Den en förortsbiograf som överlevde längre än de flesta faktiskt. Med kulturstöd från Brommaborna. Men de fick till slut ge upp på 80-talet. Biopalatsen började väl dyka upp. Och varför inte åka till Kungsgatan?
Kontrollfråga.
Ja,
är vi i Bromma?
Ja.
Jag trodde det var ett helt annat ställe än Hässelby.
Ja, inga men i utkanten.
Frågor. Inga fler frågor.
Ja, jag vet inte, jag var bara där. Det kändes inte så Bromma.
Jag tror inte att det har någonting med Bromma att göra.
Jo, men jag tror absolut att det är utkanten av Bromma.
Alltså Bromma är väl väldigt stort?
Det är jättestort.
Uppenbarligen.
Och, ja, men precis. Och bara på andra sidan vattnet ligger väl Drottningholm, tänker jag. Typ.
En del av Bromma.
Mm. På andra, den här biografen Prisma i alla fall, där hade ett gäng en dröm om att väcka beliv en gammal förortsbiograf, och de investerade miljoner i bion och den här nypremiär 2004 med 324 platser. Två år senare var besöksantalet orimligt lågt och bion stängde för andra gången. Man försökte förverkliga sin dröm. Det gick inte så bra. På spel, papper, godis och tobak i 50-talsköpcentret Knäpprottan så är det fullsatt framför travskärmarna. Man kan säga så här, drömmen är betald, leveranstid oklar. Och slottet då, om vi ska återvända dit. Hässelby slott AB ökade enligt en sökning på alla bolag. Inte omsättningen, en krona. Varken 2011 eller 2012. Och jag tvivlar faktiskt på att arkitekten Simone de la Vallée på 1650-talet drömde om att Pernilla Wahlgren en dag skulle styla om sitt eget rum med en slägga på just hans skapelse. Beställaren av det här slottet, romän Carl Bonde, han drömde i alla fall om en ståndsmässig gård i Stockholmstrakten. Han betalade för sin dröm och dog innan det var klart. 300 år senare efter att det här gården eller slottet då byggdes så levde drömmen i Sverige om det goda samhället utanför staden. Det har vi varit inne på många gånger. Och det investerades miljoner i miljonprogrammet så att säga. Och Hässelby byggdes då på gårdens mark. Men även den drömsömnen var orolig, visade sig. Vintern 2008 så får de boende i området svara på en enkät. Och 49% säger att de känner sig otrygga i området. 9 av 10 tycker att kriminaliteten i området är ett problem.
Hur tänker de andra? Är inte kriminaliteten ett problem överallt?
Ja, nej, men, de, ja, men det, så länge de inte råna mig. Jag har inga pengar. Undersökningen får Birgitta Wallman, moderat ordförande i Hässelby, Vällingby. Det kan få vara ett svar på frågan.
Ja, jag tror att vi inte är i Bromma.
Skitsamma. Birgitta Wallman, hon beskriver det själv i en artikel. Den här undersökningen får henne att låta som en sosse. Kan ni tänka något värre? När hon förespråkar samverkan och förebyggande sociala insatser.
Fy!
Ja, det gör ont men målet helgar medlen. Säger man bara.
Har hon sagt det där eller sa du det?
Det gör ont men går ändå.
Ja, precis. Men hon tyckte att det var så viktigt att folk kände sig trygga i Hässelby. Så att hon drog till med dessa radikala åtgärdsprogram. Man kan ändå säga så här också, om vi ska lyfta den här storyn lite, att de som kombinerar sin fitnessspagett med lite gymmande borta på Forma.
Det ordet är helt underbart. Är det en fitnessspagett du har?
Fitnesspanrish heter det med, tror jag.
Det gänget som valde det kaféet, de har faktiskt trots allt större chanser att förbättra sin hälsa än vad jag har med min räkmacka på hemcafé. Deras dröm lever. Och på slottet så sjunger ju Lasse på mellan tuggorna på företagseventen. Och Ledin har trots allt fått sitt musikslott. Och Stockholm Folkfestival som han står för väntas slå nya besöks- och trubadurrekord i augusti i trädgården. Och stackars Lars Blomqvist, vars investering på slottet verkade ge noll. Hans andra firma som jag hittade efter lite tag, Stockholm Meeting Selection, gick plötsligt från 70 till 136 miljoner i omsättning efter slottsköpet. Det var nära på en fördubbling. Vad nu Thomas Ledin fick ut av det, det verkar vara noll och ingenting. I alla fall kan jag konstatera, Hässelby, dit man kommer för att förverkliga drömmen, det är inte alltid så lätt, man får jobba för den. Men en dag så sitter alla spikar på travet och drömmen har slagit in för ännu en Hässelbybo.
Enligt tesen damerna först, fast tvärtom får man säga, så blir du, Louise Becker, vår sista spanare ut för dagen.
Ja visst.
Jag tänker lite så här, för att försöka hålla mitt krystade tema med musik.
Det har gått jättebra hittills.
Ja. Ja, och på förekommen anledning vill jag ändå säga, så får jag ställa dig frågan, vilken Thomas Ledin-låt tycker du bäst passar ditt pendlingsbeteende?
Gud vad elakt.
Han har gjort en Louise-låt, eller hur?
Jag kan inga Thomas Ledin-låter förutom den där, vad heter det, öl-reklamslåten.
Pumpalän.
Ja, nej, men det måste vara att den sommaren är
nej,
kort.
Men för det första så pendlar jag inte, utan jag cyklar. Och för andra så tycker jag inte om Thomas Ledin. Så...
Två saker du inte får erkänna i det här programmet som handlar om som handlar om SL och fin kultur.
Att cykelpendla är också att pendla.
Precis. Så då tillskriver jag dig låten Knivhugga Rock och så får vi det till protokollet.
Jag sjunger väldigt mycket själv i tunnelbanan, så jag är en av de där som ses som att man kanske inte borde prata med mig i tunnelbanan.
Mycket, ja precis. Oavsett om du har lurat eller inte.
Är du med? Nej, jag har aldrig lurat, jag sjunger bara med mig själv.
Vart bär den här musikaliska färden då av denna gång för dig?
Station nummer
64. Jag har varit på Torilsplan.
Ja,
och för att komma dit, japp, så tar man gröna linjen.
Nej, men ändå inte.
Gröna linjen mot Hässelby strand. Populärkulturell referens. Som brukligt i detta tidevarv så söker jag mig till Twitter för populärkulturell hänvisning. När det nu inte gäller röda linjen och jag kan leta i mitt hiphopbibliotek. Och en till synes vanlig medborgare, han har skrivit flera visdomsord under signaturen snabblad och T. Lagerback. Han har skrivit den 9 mars. Har man inte släppt en kokbok har man aldrig varit en riktig C-kändis. Lite mindre vist skrev han den 24 augusti, snabbla KLM, alltså som en han vet det här, fråga KLM. I forgot my headphones, two sailing mags and a Toblerone, just Toblerone kunde jag ju sagt det på svenska, on your flight to Stockholm, inom parentes, arrived 23, how do I get them back? Han hade inte fått inget svar på den frågan. Men den posten då som jag skulle vilja ta fram här som en populärkulturell referens, för vi kan ju då slå fast att signaturen T. Lagerback, han verkar ju vara en riktig populär och pålitlig kille. Han skriver den...
Får man lämna in en officiell protest mot populärkulturella referenser?
Ja, det får du, men jag kommer att berätta den i alla fall.
Okay.
Den 15 juli så skriver han Torilsplan 21:49. Allt hopp om intelligent liv och en framtid för vår planet är slut. Punkt. Oh. Finito. Och redan nu skulle jag vilja avslöja då att på ytan så säger det en hel del om Torilsplan. Däremot är själva stationen en modernt och sevärt konstverk. Mest för att det är annorlunda och bryter av all abstrakt mystik som finns nere på den andra linjen, den blå linjen. Det är nämligen ett Super Mario-konstverk. Oj. Som han har uppfört på Torilsplan. Konstnären Lars Arrhenius har gjort pixelerade mönster och figurer med olikfärgade kakelplattor. Ja, det var så man benämnde dataspelsinfluerad konst 2009 när man byggde det här. Precis. Hans mål, och det här så hittar man på en liten, där hittar man på en liten plakett på, vad heter det, på sidan av det här konstverket. Hans mål med konstverket var, alltså Lars Arrhenius mål då, att njuta av färden och fånga ett och annat spöke och UFO på vägen. Mm. Så, förutom
kan man
att
hoppa på en svamp och få extra liv?
Och rädda prinsessan?
Ja, men det är så det ser ut. Alltså, det är väldigt spännande. Ljus,
juristen i mig undrar ju över rättigheter och sådär. Men det är väl kanske så i konst att man får bara göra vad som helst så länge det tolkas som konst, eller?
Ja, fråga Timbuktu.
Lex, vad heter han?
Vad har Timbuktu med det här att göra?
Nej, men det är en aktuell debatt just nu om kartellen och Timbuktu och vad man får säga och inte säga i musik.
Ja.
Jag tänker på Lasse Åberg.
Mm. Med Musse Pig.
Jag tänker bara på signaturen Lars Lagerback. Har han någonting med detta att göra?
T. Lagerback.
T. Lagerback. Nej, han säger bara allt hopp om intelligent liv och en framtid för vår planet är slut.
Ja. Men hur har det gått med hans Toblerone som han glömde på KLM?
Nej, men den har ju såklart... Man kan ju inte skriva till KLM. Då får man ju ringa till upphittade artiklar eller vad heter det, persedlar eller någonting på flygplatsen. Det är ju helt fel.
I lost my chocolate...
Ja, det var väldigt drygt. Det var, som jag sa, lite ovist av honom. Nu för att komma tillbaka då så menar jag att det inte händer speciellt mycket på Torilsplan, men ska man ändå åka dit så kan man passa på att spana in den här, vad heter det, konsten på tunnelbanestationen, om vi nu pratar populärkulturella referenser.
Mm. Mm. Vi är väldigt tidigt i spaning, men jag känner att vi är ju i innerstan och du har redan sagt här händer ingenting. Kommer det någonting som händer?
Ja,
bra.
För hit åker man för att och jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag ska säga hit åker man för att känna gemenskap i att vara missförstådd eller motarbetad av sin samtid eller rent utav för att hitta tron på sig själv.
Så vi har en duell kan man säga.
Ja.
För du kan ju inte säga alla dem.
Missförstådd eller tro på sig själv.
Ja, vi kan säga alla dem då, men det blir lite väl långt, men det har jag lärt mig av Erik att det är helt okej. Okay. Så hit åker man för att känna gemenskap i att vara missförstådd / motarbetad av sin samtid / för att hitta tron på sig själv.
Bra.
Yes. Torilsplan är nämligen en av de få stationer som är uppkallad efter någon. Jag har tittat på tunnelbanekartan och jag har hittat Mariatorget, Abrahamsberg, Sankt Eriksplan och Axelsberg.
Karlaplan vill jag ju flika in från min förra avsnitt. Är uppkallad efter, så vitt jag kunde hitta, kungar som hetat Karl.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då har vi en
till exempel där. Form av uppkallelse.
Men ändå. Alltså av 100 stationer så kan vi i alla fall säga att det inte är många som är uppkallade efter en person. Men Torilsplan är en av dem. Själva Torilsplan är världens minsta parkplätt. Ungefär 3x10 meter. Och tyvärr så kollade jag upp det här och det visade sig vara 20x20 meter. Så det säger ju lite av min rums...
Kolla liksom, aldrig bra fakta, Louise. Nej. Gör inte det.
Nej. Men den kändes jättekort liten där. Så vem var då Toril som inte bara har förärat sitt namn åt världens minsta parkplätt utan även en tunnelbanestation?
Var han tredje bossen i Super Mario eller?
Nej, han hette Thomas Toril och fram till 1785 så hette han faktiskt Thomas Jönsson Thorén. Han är född den 18 april 1759 i Svarteborgs socken i Bohuslän och han dog tyvärr 1 oktober 1808 i Greifswald. Och Toril, han var inte vilken man som helst. Han har sagt: tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Och då gjorde han alltså sent 1700-tal. Och det här menar jag alltså före Twitter och vattenklosetter. Och det här citatet sitter nu ovanför
Uppsala,
till, till Uppsala universitet. Och precis som ni har hört om i tidigare spaningar så finns det en intresseförening såklart som bryr sig om att vårda Torils minne. Tidigare gällde det, vad jag kan komma ihåg, Vattentorn i Sätra. Men ändå. 2007 så grundade man nämligen då till 200-årsminnet av hans död så startade Thomas Torilsällskapet. Och syftet med det här sällskapet är att hedra författaren och lyfta fram hans verk och
man
idéer.
Man kan säga att det var en tidig form av Beliebers som Justin Bieber har. Fast det här var,
vad är årsavgiften?
Nej, men alltså 2007 startade de, så de är jävligt sena.
Ah,
alltså
okay.
För att vara
en sen Bliebers. Version av Beliebers.
Snott av Justin Bieber.
Ja, så var det.
Han släppte, det var lite som Elvis Tommy Styr.
Han släppte en dikt varje dag fram tills han dog eller något. De skriver i alla fall att Torild var en av dem. Jag vill gärna kalla honom för Torild i förnamn, men det är alltså hans efternamn.
Helt,
men
han är lite som Zlatan ungefär.
Ja, fast tvärtom.
Ja, eller
De skriver att Torild, för det heter han i efternamn. Zlatan heter ju Zlatan i förnamn. Ja, tack.
Jag blandade upp honom med Juholt.
Han heter Ibrahimovic, bara så du vet. De skriver att Torild är en av de svenska litteraturens och vitterhetens mest egensinniga och mångsidiga genier. Så här pratar vi en idoldyrkan av rang.
Det finns ingen som han i det avseendet.
Han var filosof, diktare, kritiker, samhällstänkare, visionär och utopist. Inget ämne och inget område i 1700-talets idé- och samhällsdebatt var honom främmande.
Det är så kul med utopister, det är för få sådana.
Ja, men det coola med honom, och han gjorde då mycket, men jag ska höja upp två saker. Han var optimist. Mm. Och det här är då sent 1700-tal. Och feminist.
Har han kvalat in som feminist idag också? Eller fanns det en annan?
Ja, absolut.
Hans visitkort måste ju ändå vara ganska maffigt för att få in alla de där tittarna.
Ja. Optimist, feminist.
Utopist.
Filantrop.
Han, vad heter det?
Belieber.
I en skrift som då, vad heter det, Thomas Torils-sällskapet har släppt. Jag orkar inte prata om Justin Bieber.
Nej. Varför skulle vi göra det?
Nej, varför skulle vi göra det? Det gör så många andra. Så istället pratar vi om det lilla kraftverket Toril, som man skriver i den här texten, är helt självförsörjande och har samtidigt viljan att värma hela världen. Och framförallt en orolig tro på att det är möjligt. Man tyckte då att han hade det genomsyrade varje ord han skrev. Och han gick med oförbrännelig optimism.
Vadå? Alltså en kritik av de sociala könsrollerna?
Nej, nu pratar vi om optimisten Thomas Torild. Ögonvittnena talar om hans livliga minspel och uttrycksfulla gester. Hans smidiga gestalt och kroppsliga lätthet. En den livligaste, ifrigaste... Då skriver man med F på den tiden. En den livligaste, ifrigaste man. Full av full av liv.
Och nu förstår man ju varför Super Mario får klä skott åt konsten på Torilsplan. För det är lite det skulle lika gärna väl kunna vara han.
Det har du helt rätt i. Men jag tycker bara att det är härligt att man faktiskt i Sverige höjer upp en optimist. Att liksom det är det som är en av hans... kanske inte den mest kända karaktäristiken, men jag tycker ändå att det var coolt att han var så här att han var så optimistisk i slutet av 1700-talet att han får full av öffer, full av liv. Den liberala tryckfrihetsförordningen stödde han så ivrigt och radikalt att han faktiskt häktades och 1793 dömdes till 4 års landsflykt.
Han tog det som en optimist.
Ja, men han misstänkt för att vara inblandad i planer på en stadskupp. Ja, men det var ungefär så. Han åkte och blev bibliotekare någonstans.
Åh, vilket
nej, men han var så himla positiv och han fortsatte att skriva skrifter. Och frihet, förnuft och känsla var hans ledstjärnor och fick honom att gå till storms mot regeltvång i dikten.
Så men där det är liksom redan en svensk Voltaire.
Ja, ja, ja. Kritiserar kyrklig fanatism och officiell religion. Hans devis var att tänka fritt i stort och tänka rätt i större. Och det ska inte tolkas som en uppmaning till politisk korrekthet. Nej. Tvärtom vill han se bortom vanetänkandet. Förstår ni att det här är liksom väldigt länge sedan och ändå var det någon som var så smart?
Ja.
Drömmen om den stora harmonin ger han uttryck för att i ett dåtida Europa sönder... Ja.
Jag tror det är den enda svenska insatsen i filosofin. Det här sa Svante Nordin på idé- och lärdomshistoria. Enda svenska insatsen var att ta död på Descartes.
Vem gjorde detta då?
Ja, han var uppe och skulle lära drottning Kristina någonting.
Så ja, ja, att hon dog i Uppsala
slott. Ja, precis. Något sånt.
Ja. Ja, jag önskar att jag vore så beläst att jag kan bemöta din kommentar. Men tyvärr, det kan jag inte. Men jag ska då gå över till Thomas Torild, feministen. Han lär ha sagt: i ett ögonblick lärde jag mig att rätt se den ovärdiga halvmänsklighet var ute i karlarnas dumma vildhet nästan alltid dristat hålla kvinnorna. Det skrev han 1793. Således alltså långt över 100 år före kvinno- och jämställdhetsfrågor kopplades ihop med ja, sådana demokratiska rättigheter som vi har idag. Och att feminismen blev en politisk kraft var inte förrän under 1900-talets...
Och det är ju ganska kontroversiellt än idag att lägga skulden på män. Eller liksom, det är ju inte så ofta man hör det.
Nej, men, jag håller med, men man känner också samtidigt att den här Torildsplan, som ju är en ganska tråkig tunnelbanestation med omnejd, inte riktigt förtjänar hans namn nu när man hör om allt bra som han har gjort.
Fast det är det jag försöker få fram här då, att ett, han var missförstådd av sin samtid, men som efteråt så har han fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är väl det som är det coola, att det är väldigt få stationer som faktiskt är uppförda av någon. Men nu tänker vi inte riktigt på Torildsplan som en plats. Där kan vi kunna ha gett honom en liten bättre fotbollsplan liksom.
Men vi fick Torildsplan kommer att bli upptäckt av, alltså den är missförstådd också av sin samtid.
Nej, utan jag menar att man åker dit för att få känna sig gemenskap i att vara missförstådd, motarbetad av sin samtid eller för att hitta tron på sig själv. Ja. För han var ju en obotliga optimisten.
Så man är en pessimist, så åker man dit.
Ja, för då kanske man lär sig någonting om Thomas Torild då. Alltså för mig är det här Thomas Torild, han får snarare symbolisera.
Han borde väl åtminstone få en staty, tycker man, på den här perrongen eller någonting.
Mycket möjligt att man har det.
Ja, men vad hade de Luigi?
Men jag vill i alla fall som avslutning då citera inledningen ur hans ofullbordade skrift om kvinnokönets naturliga höghet.
Kan vi inte göra det till tonen av Super Mario-temat?
Tillhör en kvinna världen? Frågar han sig, och han skriver: de måste väl först anses som människor. Han skriver alltså att man såklart inte bara kan tänka på kvinnans värde utan dens människovärde. Han skriver även så om mörker och förtryck av kvinnor under karnas långvariga och vettlösa välde. Han använde ord som kjortelträldom och byxmajestät. Och det här var det mest störiga jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Men kul att ni tvingade Håkan till att göra det där. Så som inte det här vore nog, så åk själva till Torildsplan och fundera på livet.
Ja, det har som man säger blivit dags att tänka på refrängen, om jag ska vara putslustig och följa mitt musikaliska tema idag. Och i själva introt begav vi oss till Bredäng, dit du åker för att lära dig den hemliga handskakningen.
Därefter åkte vi till Västertorp, dit man åker för att lyssna till den sträng som brast.
Och var vi i Hässelby för att förverkliga drömmen.
Och jag åkte till Torildsplan, där man åker, dit man åker för att känna gemenskap i att vara missförstådd / motarbetad av sin samtid / för att hitta tron på sig själv.
Och innan vi sätter vårt lilla fintecken, som det heter på notspråk, så har det blivit dags att lämna över facklan till, till nästa dirigent. Och det är du, Björn Alvefelt.
Ja.
Det har blivit dags att också dra nya lappar också.
Det är
också
det som låter i bakgrunden. Det är så oerhört svårt att välja.
Alla måste sjunga.
Du har så många att välja på, det orättvist.
Ja, efter mig är det Erik.
Vart ska du härnäst, Björn Alvefelt?
Blås ut!
Jag ska till Mörby centrum.
Bagarmossen.
Oj.
Bagarmossen. Ja. Men nu blir det jobbigt.
Varför då?
Jag ska åka till Råcksta.
Stället som finns.
Stället som finns. Råcksta, ja. Blås ut Bagarmossen.
Ja, Mörby centrum. Kul. Danderyd.
Tjo hej.
Ja, hej. Med det säger vi säger jag det som jag tycker att alla bra låtar borde sluta med. Tja, tja, tja. Thank you.